Och det är precis det som är varför man ska jobba med representation. Man ska spegla Sverige. Därför att då förstår man kunden. Man kan inte sitta ett gäng män och uppfinna en bra bil som fungerar för kvinnor eller för äldre eller så. Man måste liksom spegla målgruppen och kundgruppen på alla nivåer för att kunna ha ett riktigt bra kunderbjudande. Mm. Under året har vi då tillsatt 72 stycken bolags, alltså VD:ar på börsnoterade bolag, och 9 av 10 rekryteringar slutade med en man. I en värld som bara går fortare och fortare, vi får mer och mer komplexa arbetsuppgifter och för att lösa dem så behöver vi samarbeta mer. Mm. Då behöver vi prata mer med andra människor. Då blir det mer möten. Mm. Och så är det som att vi bara försöker överleva.
Mm.
Men det vi behöver göra är att ta ett kliv tillbaka.
Ja, att ta ett kliv tillbaka kan ibland vara den bästa lösningen i en tillvaro som ofta är stressad. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men jag hör ofta människor säga att man är just stressad. Möten inleds med att prata om hur mycket man har att göra och att man måste vara effektiva. Det här har i alla fall för mig ofta en negativ effekt som ofta kan göra mig mer stressad än vad jag faktiskt är. Det här pratar jag med Siri Vikander om i veckans avsnitt och hur vi kan hantera det. Men vi pratar också om hur man säkerställer en bred representation och hur vi möter motstånd när människor som är privilegierade känner sig diskriminerade på grund av att man vill satsa på grupper som inte är det. Och hur kan företag organisera sig utanför rutorna för vad det är att göra karriär så att vi skapar bättre förutsättningar för alla att lyckas? Ja, som ni hör är det här ett avsnitt fyllt med kunskap som jag är övertygad om att ni kommer att uppskatta. Och innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden och därmed gör att vi alla kan fortsätta att lära oss nya saker. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, se till att lurarna sitter bra, rätta kanske till dem lite och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Siri Vikander. Då säger vi hej och varmt välkommen till Siri Vikander.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Ja, det är jättekul att ha dig här. Vi är ju nästan kollegor, skulle man kunna säga. För att vi skriver båda krönikor i Chef. Du lite mer intensivt än vad jag gör. Hur många har du skrivit nu?
Och jag skrev min första krönika. Det var så här, jag skrev ju ett inlägg på LinkedIn om Tegnells ledarskap.
Ja.
Mars förra året. Och det fick sånt otroligt genomslag, det var så 120 000 visningar. Så då hörde de av sig från Chef och frågade om jag skulle ville bli skriva för dem.
Ja.
Så då gjorde jag det och sen har jag skrivit en i månad, så vad kan det vara? 10 stycken kanske?
Ja, och du och jag låg på topplistan.
Ja, jättekul!
Det var kul. Och så tänkte jag så här, då måste jag ju ha med Siri här liksom.
Och när jag såg topplistan så var min liksom så här, var det så bra? Så då gick jag in och läste den igen.
Ja. Och så tänkte jag, så jävla bra var det? Eller vad tänkte du då?
Nej, men jag tycker krönikerna är olika bra.
Ja.
Ibland får man, det finns några jag är riktigt stolt över och andra som jag känner att nej, det där kan du bättre.
Mm. Men så är det väl med allt. Är du duktig på att acceptera det? Så här, det här var great enough på något sätt.
Mm, ja, men tillräckligt bra.
Mm.
Och egentligen, det är ju alltid så när man skriver, att man inte vet var det landar.
Nej.
Alltså man sitter ju och skriver för sig själv och så skickar man ut det i världen och så vet man inte var det landar förrän någon börjar ge en lite reaktioner på det.
Nej. Vad var det du skrev om Tegnells ledarskap som blev så uppmärksammat?
Nej, men jag lyfter ju det faktum att han leder så som ledare behöver leda idag.
Mm.
Det vill säga leda i ständig förändring i en värld som är väldigt osäker. Där du behöver ta beslut på det beslutsunderlag du har precis i stunden.
Mm.
Och vara transparent med det. Och sen hela tiden det här pedagogiska, fylla på med kunskap hela tiden för att förklara varför och vad det är som gäller.
Mm.
Ja, det är roligt. Jag har ju fått mycket, jag fick mycket stöd för den där krönikan.
Mm.
Men jag har ju förstås också i samband med att han blev ifrågasatt också blivit ifrågasatt. Då.
Mm.
Men jag står för det. Det är så vi ska leda nu.
Mm. Och det menar du att man är väldigt metodisk och lugn och delar kunskap och liksom, det här är de förutsättningarna som finns, eller hur?
Ja, precis. Alltså motsatsen, den är ju lättare att förstå. Mm. Ja. Den är ju att toppstyra.
Ja.
Att du utgår från att du vet bäst själv.
Mm.
Att du talar om för människor vad som gäller. Och det han gjorde var tvärtom. Han litade på oss.
Mm.
Han förklarade läget och litade på att vi skulle kunna ta ansvar för den här situationen själva.
Mm.
Han har ju lett i ständig förändring och i ständig osäkerhet. Och det är precis så det ser ut ute i organisationer också.
Mm.
Så att jag tycker att han var en riktigt bra förebild faktiskt. Eller är det.
Mm. Förebild för ledarskap.
Mm. Precis så.
Man hör inte lika mycket av honom nu, gör man det?
Ja, men då var det ju presskonferenser. Ja,
hela tiden.
Ja, från 4 mars var det ju det en gång om dagen, klockan 2. Det är det ju inte längre.
Nej.
Det är ju lugnare.
Mm. Mm. Men du ska få börja med, nu hoppade jag direkt in i någonting här, men du ska ju få börja med att presentera dig själv. För det brukar gästerna få göra, liksom, vem är Siri, vad gör du, hur hamnade du där du är idag? Så att du kommer få ta den. Och köra järnet.
Då gör jag det.
Ja, gör det.
Men Siri Vikander heter jag. Jag har jobbat större delen av mitt liv med att utveckla organisationer, medarbetare, ledare, team.
Mm.
Jag har jobbat liksom med stora börsnoterade bolag. Men också små startups och scale-ups och så.
Mm.
Jag har varit organiserad antingen liksom på HR eller kommunikation. Ofta vid ett nära affärsutveckling. Jag har liksom fungerat som antingen projektledare eller någon sorts förändringsagent eller nästan intern konsult kan man säga.
Mm.
Jag har också periodvis varit chef själv och haft personalansvar och så. Och sen då februari förra året, en månad innan pandemin,
ja.
Så startade jag eget.
Ja.
För att bli fri.
Ja, precis.
Det var någon sömlös natt där. Sen har jag haft fullt upp att göra.
Ja.
Det har varit jättekul. Det är ett av mina topp 10 bästa beslut i livet.
Mm. Men du har utbildat i psykologi också, eller hur? Eller har jag fel?
Nej, men jag var ju en sån som inte visste vad jag ville bli. Jag läste liksom både psykologi, journalistik, nationalekonomi, statskunskap. Och det är precis, jag har liksom jobbat med HR, kommunikation och liksom affärsutveckling.
Mm. Hjälper det dig att testa sådär för att hitta din väg, eller hur?
Ja, men jag har alltid tagit mig fram på lust och intresse.
Mm.
Jag har inte låtit mig styras av att någon annan har tyckt hur jag borde göra.
Nej.
Och jag har haft en ganska stor tilltro till livet och att livet visar en vägar och leder en till bra folk och... Som öppnar upp dörrar för en och så. Mm. Så att, ja, jag har inte försökt styra så mycket.
Nej, men
mer att åka med.
Vad kommer det ifrån, tror jag? För många är ju ganska styrda av andra tycker och tänker. Och liksom att man ska göra någon form av... Det finns ju någon form av... Eller vissa känner nog så att det finns en utvisad väg. Liksom. Det här är rätt, det här är fel, hit ska jag gå. Förstår du vad jag menar?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet inte varför jag är sån.
Nej. Det bara finns i dig, eller?
Ja. Kanske ett familjedrag.
Ja,
mm.
Att din familj är så och gör så.
Och mina barn och min syster är så. Ja, men jag tror att vi har lite familjedrag av det här.
Att ni bara testar och kör liksom.
Ja, att vi... Jag menar, att vi på någon sorts tillit till livet. Man jobbar på, man försöker vara snäll, man försöker se till att lära sig nya saker.
Mm.
Och så söka sig till bra människor. För då tillsammans kan man göra bra grejer.
Hur hittar du bra människor då? Alltså har du några kriterier eller är det så att du bara känner? Eller, nu kommer de djupa frågorna här, det var du inte beredd på.
Nej, men det är svåra frågor också.
Och man får tid på sig att tänka här, vet du.
Mm.
Det är som jag sa till dig innan du kom, att jag hakar ju på det här som jag tycker är intressant.
Men jag tycker om andra människor och jag tror att alla människor gör sitt allra, allra bästa.
Mm.
Om man väger in allting. Och jag tror att det gör att jag träffar en massa människor. Jag är ju liksom intresserad av att träffa andra människor. Och jag är ju jättenyfiken på vad de gör på jobbet.
Ja.
Jag har ju som ett så här genuint stort intresse för vad det här med att jobba.
Mm. Du liksom brinner för ditt jobb, men då blir det inte ett jobb heller.
Nej, så är det ju.
Tänker jag. Mm. Det är ditt intresse på något sätt.
Så är det, det stämmer bra.
Ja, ja, det är superintressant. För du sa det att livet liksom visar vägen på något sätt. Och det gäller ju då att man har tilltro till livet och sin egen magkänsla, tänker jag. Att det är otroligt att man liksom ska kunna lyssna på den för att låta livet visa vägen på något sätt. Kommer du ihåg någon sån här defining moment när livet liksom verkligen visade dig en väg? När du bara, hit jag ska.
Jag tänker genast på bra chefer som jag har haft genom livet.
Mm.
Min första chef, Folke Häggblom, som lärde mig det här att vi startade ett företag tillsammans, ett gäng. Och vi, efter ett tag så fick vi problem med kassaflödet.
Mm.
Och alla behövde jobba med försäljning. Och hur han samlade oss en gång i veckan och gick igenom och förklarade siffrorna och sa vad som gällde och vad vi behövde göra. Och den där totala transparensen och väldigt tydligt, liksom verkligen förklara siffror så att alla förstår.
Mm.
Men sen har jag haft så mycket bra chefer. Nu min senaste chef Lena Bjurner, också sådär modig. Och liksom också väldigt så strategisk, klok och vill göra skillnad, alltså så värderingstung.
Mm.
Så det tror jag, egentligen så här defining moments har varit att jag har hamnat med bra personer.
Mm.
Och ändå, just nu kommer jag att tänka på det här med bra chefer.
Mm. Och det är något som definierar en bra chef för dig, någon som är transparent och lever sina värderingar. Och...
Ja, och som vill någonting.
Mm.
Som har ett tydligt mål.
Mm.
Och som inte tänker sitta på kammaren och tänka ut hur det ska bli. Eller hur man ska göra det. Utan man tillsammans ger sig ut och undersöker det.
Mm.
Och testar sina idéer snabbt och så.
Mm. Men Lena, var hon på Hemfrid då?
Nej, hon Scandic.
Scandic, ja. För du har ju varit på stora bolag. Du varit på Hemfrid och varit på Scandic. Och liksom jobbat med viktiga frågor där.
Ja, och på Axfood så var jag, där fick jag ju min professionella skolning.
Mm.
Där jobbade jag ju i 11 år. Där var det svårt att slita sig från. Det är ju en riktigt bra arbetsgivare.
Mm.
Där var jag också under flera år projektledare för mångfald och inkluderingsarbetet.
Mm. Superspännande. Det är ju så stort liksom.
Mm.
Axfood är ju enormt.
Mm. Och med ägare
som
är väldigt tydliga med att de tycker att det här är viktiga frågor.
Mm.
Och det gör ju en jättestor skillnad. När man ska jobba med de frågorna.
På vilket sätt är de tydliga med det? För det tycker jag är väldigt intressant. Eftersom att i den här podden så pratar vi ofta om hur viktigt det är. Att jobba med mångfald, inkludering och jämställdhet. Men att det sällan är något som liksom efterlevs. Förstår du hur jag menar? Att det ofta blir en PK-fråga på något sätt. Något man ska prata om och sen händer det inte så mycket. Vad tyckte du att de gjorde som var liksom visade att det var viktigt på riktigt?
Det har ju varit en debatt nu i Dagens Industri.
Mm.
Där PM Nilsson har ju gått ut och ifrågasatt.
Oh, ja. Den delade jag på sociala medier och tänkte, vad är det som händer i världen? Men du kan få beskriva för lyssnarna vad han skrev. För det var roligt.
Men jag vet inte riktigt om jag vill ge mig in i den debatten. Mm. Det jag tyckte var väldigt intressant. För man kan säga så här att summa summarum, han ifrågasatte det väldigt tydligt. Varför man ska göra det här. Och han pratade bland annat om det här att ägarna har den yttersta makten och individen är det yttersta objektet.
Mm.
Och det är ju något som inte går längre. Det där är liksom ett gammalt synsätt på medarbetare och på makt.
Mm.
Därför idag så går det så fort.
Mm.
Det händer så mycket, det är så mycket vi inte vet hela tiden. Därför så måste vi trycka ner makten hela vägen ut till medarbetarna som är närmast kunden, närmast affären. Det är de som behöver få och kunna vara innovativa.
Mm.
Och då känns det ju det här jättegammaldags att man ska prata om makten och sådär. Jag tror inte heller, jag tror att du kommer få problem med att attrahera personer. För vem trivs i en sån organisation?
Ja, nej, det gör man ju inte.
Nej.
Han skrev ju också att Wallenbergen har lyckats så bra det där med mångfald. Och så gav han en lista på typ 7 killnamn, mansnamn. Så, och då var det bara utbildning och det räckte med att ha gått på Chalmers och allt vad han skrev. Det känns väldigt mångfaldsrikt och kompetens. Alltså jag vet inte.
Nej, men precis. Jag tyckte ju jättemycket om då Mia Brunell, Lifors och Caroline Bergs svar som kom då.
Mm.
Och om jag får citera, för jag tog faktiskt med mig det citatet. Mm. Vi utvecklar våra företagsarbete med mångfald och inkludering just för att vi är övertygade om att det kommer göra dem mer meritokratiska.
Mm.
Vår utgångspunkt är affärsnyttan. Vi vill säkerställa att Axel Jonssons bolag rekryterar och utvecklar talang från hela talangpoolen och att vi förstår och speglar de 1,5 miljon kunder vi varje dag möter på bästa möjliga sätt.
Mm.
Och det är precis det som är varför man ska jobba med representation. Man ska spegla Sverige därför att då förstår man kunden. Man kan inte sitta ett gäng män och uppfinna en bra bil som fungerar för kvinnor eller för äldre eller så. Man måste liksom spegla målgruppen och kundgruppen på alla nivåer för att kunna ha ett riktigt bra kunderbjudande.
Mm. Och det där pratar vi så mycket om, att det är affärskritiskt och att det liksom skapar lönsamhet och sådär. Men ändå känns det som att det är väldigt många som har svårt att liksom få till det på riktigt. Alltså man ser ju hur långsamt det går, tänker jag. När vi pratar om kvinnor börjar det ju gå bättre liksom. Albright släppte ju en rapport idag.
Mm.
Där vi ser att det liksom ökar. Men om man tittar på mångfald, då börjar ju, vad var det, Kristina liksom bli det vanligaste namnet på en kvinnlig vd. Alltså att när det kommer till mångfald ur etnisk bakgrund då, så på ledande positioner så är det ju, verkar det ju vara otroligt svårt liksom, fastän vi vet att kompetensen finns.
Mm. Nej, och det jag reagerade på i Allbright-rapporten är ju att vi, alltså under året har vi då tillsatt 72 stycken, alltså VD:er på börsnoterade bolag. Och 9 av 10 rekryteringar slutade med en man.
Mm.
Alltså då man och vi vet då att det har varit lika mycket män och kvinnor på ekonomiutbildningen på universitetet sedan 70-talet.
Mm.
Det är klart att man inte har tittat i hela talangpoolen då.
Nej.
Så att man har fortfarande jobb kvar att göra. Och som du säger, det är fortfarande väldigt vitt på toppen.
Mm. Och det som jag också tänker på, ett argument som jag ofta får höra så här, från, förlåt men vita medelålders män, är att så här, men det är kompetens som bestämmer, inte kön. Och det där argumentet tycker jag är så intressant, för att om kompetens bestämde, då säger vi ju å andra sidan liksom att alla vita medelålders män är mycket smartare än kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Och då blir jag så här, okej, men vad är då kompetens? Förstår du? Alltså, kan vi prata mer om vad det är kompetens? För det där tänker jag att du har stenkoll på, eller?
Jo, nej, men jag tänker att alltså, det som man behöver göra för att säkerställa bred representation, det är att ha en riktigt bra genomarbetad rekryteringsprocess.
Mm.
Helst utan ett personligt brev och gärna med tester och andra objektiva. Man försöker göra processen så objektiv som möjligt. Och att alla som genomgår rekryteringsprocessen får precis samma, möter samma process.
Mm.
Och det där behöver man jobba jättemycket med. Och sen tror jag att man kan också ha såna här saker som att har vi 2 eller 3 likvärdiga kandidater på slutet, så väljer vi den som är underrepresenterad hos oss.
Mm.
För jag menar, i ett HR-team till exempel så kan ju det vara en överrepresentation av kvinnor och vi behöver fler män. Eller det kan ju också handla om ålder. Alltså det kan ju handla om massor med saker. Så man kan inte säga, alltså det beror på, man behöver titta på kontexten, nuläget, men också vart man ska för att se vad det är man behöver fylla på med.
Mm. Ja, för jag fick också en kommentar om att så här, nu är ju vita medelålders män, de är ju persona non grata på arbetsmarknaden för att kvinnor har förtur. Och det är ju också...
Det håller inte jag med på. Det är inte min upplevelse.
Inte min heller, men jag bara ville lyfta det med dig.
Nej, men precis. Nej, jag, och det visar ju Allbright-rapporten att vi är ju inte där. Men jag tror däremot att det kan upplevas så.
Mm.
Och det får man ju respektera.
Mm.
Tycker jag att man kan uppleva det så. Men det behöver inte vara överensstämmande med verkligheten.
Men hur hade du kommunicerat det då? Du som är duktig på att kommunicera och liksom jobba med det. När man möter den typen av argument som att nu är det orättvist för oss. För det är ju deras upplevelse som du säger. Så även om vi med fakta kan säga att det inte är sant, så är det, kan vi ju fortfarande inte ta ifrån människor deras upplevelse.
Men jag tänker att det alltid... Folk tycker inte om att bli tillsagda.
Nej.
Alltså jag tycker att i alla sammanhang så är det absolut bästa att ställa kärleksfulla frågor.
Mm.
Som gör att det blir tydligt att resonemanget inte håller.
Nej.
Och någonstans så sätter man, och kan man ju också liksom sen efter ett tag säga att nej, men vet du, jag håller inte med.
Nej. Så om du mötte det argumentet, vad hade du ställt för frågor då? Om någon sa till dig så här, men det är orättvist nu. För att, nu ställer jag jättejobbiga frågor.
Nej, det är inte alls jobbigt. Nej, men jag skulle fråga så här, på vilket sätt är orättvist? Ja. Hur tänker du då? Är det orättvist för dig? Är det orättvist? Alltså, hur tänker du? Så hade jag frågat.
Mm.
Ja.
Om svaret då blir så här, jag har varit på massa intervjuer där tjejerna fått jobbet och inte jag.
Ja, men sen måste man ju alltid i alla sammanhang göra skillnad på sin egen upplevelse och gruppens.
Mm.
Därför att jag tror att många som är nya i Sverige som söker jobb, vi vet att de har svårare att få komma på intervjuer och att få jobb. Men det betyder ju inte att det alltid är det som gör att man får ett nej när man söker ett jobb. Och vice versa.
Mm.
Så att det är lätt att ha en individuell upplevelse. Men jag försöker ändå alltid falla tillbaka på vad säger liksom forskningen, vad säger statistiken för gruppen. Men sen jag vill bara säga, vi pratade om det där med att öka representation och hur man ska göra det och så. Det som jag tycker man ofta gör fel, det är att man är nog ganska duktig på att försöka ha objektiva rekryteringsprocesser och så när man ska nyanställa. Men det som är en mycket större utmaning, det är att ha det när personer redan är på plats in i en organisation.
På vilket sätt då? Men när man ska befordra eller?
Precis, och när personer ska få röra sig inom en organisation och få utvecklas. Och jag tror att en sak som ställer till det för oss, det är att vi är så organiserade i rutor.
Okej,
Så att, och vi försvarar gärna vår egen lilla ruta in i organisationen. Jag tror att om vi istället, och då blir ju karriären att förflytta sig från en ruta till en annan. Och man får andra utmaningar därför att chefen kommer att vilja få sin egen ruta att lyckas. Så därför är det inte säkert att det ligger i deras intresse att hjälpa någon av deras medarbetare att utvecklas vidare i organisationen. Alltså då riskerar man att den personen slutar istället och så. Och jag tror att det vi behöver göra mycket mer är att organisera oss kring arbetsuppgifter. Vi behöver se, det kommer en mängd arbetsuppgifter och så behöver vi se till och lösa de arbetsuppgifterna tillsammans. Och se till att vi som går ihop och löser dem, vi kommer från flera delar av organisationen, vi har olika perspektiv och vi är med och löser en arbetsuppgift. Och då får vi ju också prova på nya arbetsuppgifter hela tiden och då får vi utvecklas och vi får chans, du vet, alltså vi utvecklas ju allra mest vi människor när vi får göra något som vi inte har gjort förut. Eller någonting vi gör för första gången, alltså är det någonting som vi tycker är svårt, alltså när vi stretchar lite, går lite utanför det som är bekvämt för oss, då lär vi oss massor. Men det är också väldigt tydligt för omgivningen och för oss själva om det här passade vår kompetens och vår personlighet. Så det här blir ett väldigt bra sätt att både lära sig men också att få visa upp sig för varandra och se. Och då blir det fler som blir synliga i en organisation. Och det är ju väldigt många arbetsuppgifter som dyker upp hela tiden som man kan organisera sig kring.
Så det är ett bra sätt menar du att liksom se kompetens och utveckla människor och liksom ta sig fram. Att man får testa.
Och att man får, alltså inte vara så, att man är i flera rutor och att rutorna mer kanske handlar då om arbetsuppgifterna än om hur man är liksom indelad i en matrisorganisation.
Nej, typ om man är på sälj eller om man är på
HR eller kommunikation eller IT.
Ja.
Ja, om man istället säger att vi ska implementera ett nytt system för lärande och kommunikation. Och vilka behöver vara med för att lösa den arbetsuppgiften? Ja, vi behöver någon från IT. Vi behöver någon från kommunikation. Vi behöver någon från HR. Ja, så skulle vi behöva några som faktiskt ska använda den här. Och så sätter man samman en projektgrupp som jobbar med att implementera det systemet. Förutom att det kommer bli en väldigt mycket bättre implementation för du har flera perspektiv, så får ju väldigt många människor lära sig nya saker. Sånt som de inte har jobbat med tidigare.
Ja, för du jobbar ju väldigt mycket med, du får dricka kaffe. Där har mina lyssnare. Men gästerna blir alltid lite tveksamma så här, om de får ta sin kaffekopp eller inte. Men det är helt okej.
Man vill ogärna smacka.
Ja, men precis. Ja, det är bra. Du var duktig på att luta dig ifrån micken och sådär. Men du pratar ju mycket om det här med lärande. Att skapa lärandekulturer.
Mm.
Och är det här en del av hur man gör det? Så vad är en lärandekultur eller lärandeorganisation? Vill du berätta mer om det?
Ja, men det är ett kärt ämne och något som jag har jobbat med jättemycket. Alltså om man tänker historiskt sett så har ju lärande i organisationer varit väldigt toppstyrt och det har varit väldigt mycket klassrum. Det har varit ganska långt mellan gångerna så man har fått lära sig saker. Det har varit väldigt långt innan man fick använda sin kunskap och allt det där vet vi. Det är saker som inte är speciellt bra för lärande. Det som gynnar lärande det är att vi lär oss precis när vi behöver kunskapen. Att vi driver vårt eget lärande. Att vi testar det som vi har lärt oss snabbt. Att vi gör det tillsammans med andra personer så vi kan ha ett lärande tillsammans som grupp och så. Och då, nu för tiden då, då delar man dels upp det formella lärandet, det här som du verkligen behöver kunna, och det är ofta, man lägger det ofta ganska tidigt när en person kommer in i en organisation eller får en ny roll, alltså att man får lära sig kulturen, ledarskapet och de verktygen man behöver för att klara av en roll. Men sen får man driva sitt eget lärande och söka sin egen kunskap, lite som vi gör privat. Man tittar på YouTube, man tittar på filmer, man ska hålla ett svårt samtal, man tittar på en film om det och får lite tips och tricks och sådär. Men sen, det är det ena, det är liksom själva lärandet då. Men sen behöver man ju förstås ha en kultur där man som del av ett team får lära sig nya saker, får vara dum, får säga att man inte kan, får göra fel, får... Alltså där hela teamet tillsammans är inriktade på att testa och lära sig nya saker. För grejen är nu då att alltså de arbetstyg vi använder idag, de byts ut liksom på 2-3 år brukar man säga nu. Alltså hur många jobbade så mycket i Teams? Nu, liksom för några år sedan, det gjorde vi ju inte. Och det här påverkar också våra arbetssätt, så de säger man nu att de byts ut på 5 år. Det här betyder ju att vi kommer behöva lära oss otroligt mycket nya saker varje dag. Och inte bara själva utan också tillsammans med våra liksom, kollegor.
Och vad finns det för utmaningar med det? För det var också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså vad finns det för utmaningar att vara en sån lärande, ha en lärande kulturorganisation? Vad säger du? Finns det några sådana?
Ja, men det ena är ju liksom att man har en kultur där man känner sig psykologiskt trygg. Det är en utmaning. Sen en utmaning som jag ofta hör men som jag inte går med på. Det är att jag har inte tid.
Nej.
Därför jag tror att det som vi behöver göra mycket, mycket mer idag än vad vi någonsin har gjort förut, det är att sluta göra saker. För att frigöra tid. Så vi behöver ta makt över våra kalendrar. Vi behöver fundera över vilka möten vi faktiskt ska gå på. Om inte man bara kan få ett mejl efteråt med lite liksom, det här bestämde vi. Lita på att andra tar bra beslut. Jag behöver inte vara med överallt. Och på så sätt får jag mer tid för att omvärldsbevaka och lära mig nya saker. Sen tänker jag att man också behöver prioritera och göra en sak i taget. För att hjärnan är så underbar med det här att den är så här, som en målsökande robot. Så att om man ska jobba med att till exempel öka feedback, alltså bygga en feedbackkultur. Om man jobbar med det 3-6 månader fokuserat, och det är det vi gör just nu. Och alla är inriktade på att lära sig om det, dela med sig kunskap kring det, be om feedback, skriva artiklar på intranätet om det. Det är ju klart att då kommer vi lära oss väldigt mycket som grupp. Och jag tror också att man ökar chansen att nå hela vägen ut. Hela vägen, ända ut till medarbetarna. Och verkligen åstadkomma en mera långvarig förändring.
För just det där begreppet, jag gillar att du säger att du inte köper det. För att jag hör det så ofta. Jag har inte tid. Eller jag är så stressad. Jag menar, det där måste vi ju komma åt på något sätt. För det sänder ju signaler när chefer säger det också, tänker jag. Hela tiden, jag har inte tid, jag är stressad. Du gav några bra tips där. Men vad tror du att det beror på liksom att vi har den... Alltså varför har man den kulturen? Förstår du vad jag menar? För den lever ju överallt.
Men fast jag tror på riktigt att vi försöker bara överleva. I en värld som bara går fortare och fortare. Vi får mer och mer komplexa arbetsuppgifter. Och för att lösa dem så behöver vi samarbeta mer. Då behöver vi prata mer med andra människor. Då blir det mer möten. Och så är det som att vi bara försöker överleva. Men det vi behöver göra är att ta ett kliv tillbaka. Vi behöver fundera kring vad vi gör. Alltså, behöver vi göra allting på en gång? Vi behöver bli bättre på att prioritera bort och sluta med saker. Alltså, och då menar jag att liksom våga göra en sak i taget lite mer. För att hinna på djupet med det då. Men sen är det ju också en verklighet att många är underbemannade. Så är det för slimmade organisationer där ute på sina håll. Och där behöver man ju då både som medarbetare och chef säga ifrån. Och protestera mot det. Därför att man behöver ju ha en rimlig arbetsbelastning.
Ja, det är otroligt komplext det där. Att skapa den typen av kultur där folk inte säger jag har inte tid eller sådär.
Ja, men, alltså ett av mina favoritverktyg som jag alltid tjatar om i alla sammanhang som jag får chans, det är ju det här att ha täta avstämningar med chef och medarbetare. Därför att om man gör det, om man har som en 20-30 minuter varje vecka, då kan man ju prata om vad gör du just nu? Och finns det något som hindrar dig från att prestera? Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig att prestera och må bra? Och där så kommer det bli väldigt uppenbart om arbetsbelastningen är liksom för hög eller för låg. Och då är ju det ett chefsansvar att hjälpa till och prioritera och ta bort saker och ting. Och säga, men du, då väntar vi med det där ett tag och så fokuserar vi på det här.
Mm.
Och också där kan man också snabbt fånga upp om det finns någonting som pågår utanför jobbet eller något som också mellanmänskligt som pågår på jobbet som man behöver hantera snabbt som chef. Och det som är så häftigt när man införde det här på Volvo till exempel, så sa ju chefen jag skulle aldrig ha tid att ha täta avstämningar med mina medarbetare.
Nej.
Men efter 3 månader så kom de ju tillbaka och sa att de hade vunnit tid på det här, därför att medarbetaren visste nu att på torsdag 1 så har jag en avstämning med min chef. Så då samlade de ihop sina frågor och tankar till det samtalet. Så då blev chefen mindre störd. Och sen så sa chefen också att de blev mer proaktiva. Därför att de fick mer en känsla av problem som var under uppseglande.
Mm.
Snarare än att de blev reaktiva på problem som redan hade uppstått.
Mm.
Och så höjdes ju produktivitet, engagemang, sjukfrånvaro sjönk och sådär. Så att det här är ett väldigt enkelt verktyg.
Mm.
Och det funkar så otroligt bra.
Jag tänker att det också hänger ihop med, jag kan ha fel, men vad vi mäter. Alltså, för vi alla vet ju så att det är människor som, och det här pratar vi också ofta om här, att det är människor som skapar lönsamhet, mångfalden, jämställdheten, men liksom, det är ju individen som skapar företaget. Och ändå så mäter vi ju oftast så här, hur går det ekonomiskt för företagen? Vi vet att det är viktigt, fine, liksom, det är klart att vi måste tjäna pengar, annars kan vi inte betala lön. Men hur tänker du där, hur man kan mäta det, förstår du? Jobbar du någonting med det? För det tycker jag är en sån superviktig KPI som jag tänker att få jobbar med.
Mm.
Kopplat till värderingar och du vet.
Mm. Ja, men,
du ler lite här samstämmigt.
Ja, men jag gör det. Och det är otroligt viktigt att mäta.
Ja.
Både för att man ska veta att man gör rätt saker, men också för att ha bra beslutsunderlag. För att kunna få mer resurser.
Mm.
För att kunna fortsätta att göra bra grejer.
Mm.
Och det jag tycker att man ska göra, det är ju att samköra data så mycket man kan. Så att man har medarbetarundersökningar som man samkör med kundundersökningar. Och gärna lägger på alltså geodata. Det vill säga att man tittar på en viss ort eller en viss butik eller en viss region eller ett visst hotell eller så.
Mm.
Och att man gör en insats där. Man kanske jobbar med att utbilda i service eller någonting sånt där. Och så gör man en insats, man mäter före och efter medarbetarnas upplevelse och kundernas upplevelse. Och då ser man ju om den här insatsen faktiskt hade effekt.
Mm.
Och det här tycker jag att styrelser i allt för lite grad efterfrågar.
Mm.
Man efterfrågar ju förstås hur försäljningen har gått och lönsamhet och effektivitet och de siffrorna som du nämner. Men jag tycker att man också ska efterfråga, och det gör en duktig styrelse idag, men man ska verkligen efterfråga, hur ser sjukfrånvaron ut?
Mm.
Vad kostar den? Vad görs det för insatser för att göra någonting åt den?
Mm.
Men även, vad har vi för engagemangsnivåer? Vad är det som driver engagemang? Alltså att man som styrelse lär sig det. Vad har vi för innovationsnivå? Alltså upplever medarbetarna att kommer de med förslag på en idé, får de gehör för den? Får de testa den snabbt och se? Det vill säga, jag menar, något som en styrelse och ägare verkligen vill är ju att ha en hög innovationsgrad.
Mm.
Där man liksom snabbt hittar saker som gör kunderna nöjda och utvecklar produkter som verkligen passar kundbehov och så.
Mm.
Och det där kan du fråga efter i medarbetarundersökningar.
Mm. Och då ställer man den typen av frågor.
Mm.
Alltså, känner du att du får pitcha dina idéer eller att de tas på allvar?
Mm. Precis så. Och man kan också fråga kring det här med att få göra misstag. Vad händer om jag gör fel och sådär, va? Mm. Därför att man vet att i de här psykologiskt trygga organisationerna, då får man göra fel och misstag. Det ses mer som en del av ett naturligt arbetssätt.
Mm.
För att när vi ska testa saker, när vi ska prova våra idéer, då är det ju klart att vi kommer vara ganska dåliga. Alla vet att första gången man gör något så är man ganska dålig.
Ja.
Och man har liksom lärt sig massor. Och då behöver man få göra det i en trygg miljö.
Mm.
Och det är den här typen av undersökningar och vad siffrorna faktiskt betyder som styrelse behöver efterfråga i högre grad än vad de gör idag.
Men när du säger en psykologiskt trygg organisation, kan du beskriva hur en sån, eller kultur, hur ser en sån ut? Och vad är motsatsen? Kan du beskriva det för de som lyssnar? Om man inte vet det riktigt.
Men jag skrattar lite därför att jag vet Jag tror alla vet hur det känns att gå in på en arbetsplats där man är rädd för att göra fel. Där man inte får vara sig själv.
Mm.
Där man redigerar vad man säger innan man säger något.
Mm.
Där man väntar på att chefen ska bestämma. Man duckar, helt enkelt. Man tar inte initiativ och så. Det är en rädd organisation.
Mm.
En modig organisation där man får vara sig själv. Där man kommer med ett förslag och alla säger, ja vad kul, berätta mer, hur tänker du? Ja men du, då skulle man kunna göra så här. Alltså att andra, ens kollegor bygger på ens idéer.
Mm.
Eller, och vet ni, jag gjorde det här. Åh, det var så pinsamt. Åh, jag bara säger, och alla bara är med och skrattar och liksom säger, vad bra att du provade ändå.
Mm.
Ja, vad modig du är. Så får man boost på det.
Mm.
Och där chefen, när man kommer till chefen, alltså chefen är en möjliggörare på det sättet. I en sån så psykologiskt trygg organisation, då är chefen en person som man går till för att, inte för att, man blir ju inte detaljstyrd i en sån organisation. Nej. Utan man har ett tydligt ansvar. Alltså det chefen gör är att tala om vad och varför. Medan liksom medarbetaren har ett tydligt ansvar för sitt hur. Mm. Alltså hur löser man arbetsuppgiften. Och där chefen, man går till chefen för att liksom bli peppad, få riktning, få hjälp att röja undan hinder.
Mm.
Det är inte någon man är rädd för, det är någon som är ens, någon som har ens rygg.
Mm.
Och har man gjort riktigt fel så är chefen där och säger liksom, ja men jag har din rygg, jag hjälper dig, vi står upp, vi löser det så här. Det är en psykologiskt trygg organisation.
Mm.
Och det visar ju forskningen då att de är mer lönsamma.
Mm. Ja, såklart. Och jag tänker, har du sett någon koppling mellan den här typen av kultur och jämställdhet som ju liksom är teman på den här podden? Kan du säga att det gynnar jämställdheten eller att det gynnas av jämställdhet? Alltså, så.
Man kan säga att arbetet att skapa, alltså att om man tänker, alltså man behöver jobba i flera steg, men om man tänker att man jobbar med att öka representationen på alla nivåerna, så att det verkligen speglar Sverige och kunder och sådär, så behöver man ju sen också då jobba med en inkluderande kultur.
Mm.
Och den, att ha en riktigt inkluderande kultur, då är man ju psykologiskt trygg. Då är man uppmuntrad att samarbeta. Man är uppmuntrad att föreslå nya idéer och så. Mm. Och det gynnar alla.
Mm.
Därför att väldigt homogena organisationer, de kan ha det ganska bra och lite ganska lätt. Därför att det är jobbigare att vara i en heterogen grupp.
Ja.
Därför att du har mer skav och det är mer olika perspektiv och det är flera olika åsikter.
Mm.
Men det som forskningen visar är ju att de heterogena grupperna, de har det lite besvärligare, det är lite skavigare, men när de väl sen tar beslutet så är det det är bättre förankrat och det är ett robustare beslut.
Mm.
Medan homogena grupper, de upplever ju ofta att de har det jättebra och det är jättelätt att ta beslut.
Ja.
Men de besluten håller då inte. De är inte lika robusta.
Nej, för de flesta frågor idag är ju komplexa och hittar man ett snabbt svar så har det, alltså är det lätt att hitta ett svar så har det antagligen varit för enkelt, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Sen lever vi ju liksom i en tid där, ja, men jag var inne på det förut, men det här komplexa gör att vi måste ta så otroligt mycket beslut.
Mm.
Men med otillräckligt beslutsunderlag. Så det kräver väldigt mycket mod.
Och mycket mandat, tänker jag. Eller har jag...
Ja, det är helt rätt. Och mandatet måste då flytta ut i organisationen.
Mm.
Och ledarens roll blir ju mer att måla upp riktningen.
Mm.
Skapa det här som man på engelska kallar för a sense of urgency. Vad är faran för oss? Vad är hotet? Vad är det som liksom hotar vår existens? Vad är det vi behöver? Hur ser vårt framtid? Vad är det vi behöver förflytta oss till? Och vad behöver vi, vad är det vi behöver ta tag i för att komma dit?
Mm.
Så att man är mycket mer än, alltså ledningen är inte ner och grottar i detaljer och hur, utan mycket mer jobba med strategin, jobba med sitt eget samarbete och visa liksom på riktningen framåt.
Jag tänker att mandat hänger jättemycket ihop med det här också, frigöra tid. Att man inte behöver vara, om man inte behöver vara involverad i alla processer så. Men ändå så tycker jag att det är väldigt många som klänger fast vid sin, och det är också en fråga om makt, tänker jag. Alltså att man klänger fast vid sina mandat och sin makt på något sätt. Och jag vet inte om det är medvetet eller om man, förstår du, för om man inte har mandat utdelat eller makt utspritt, som du säger, nedspritt i organisationen. Då kommer man ju behöva vara med i alla beslut hela tiden.
Nej, och sen... Man kan ju säga så här, det är ju klart att har du ett privilegie, Har du makt så det är klart att det kommer vara jobbigt att lämna ifrån dig den. Dela den med någon annan. Och är du väldigt omedveten, då kan du nog reagera på det på omedvetna sätt. Men har du fyllt på med kunskap, då vet du att den, att dela med sig av makten, få fler med som jobbar mot samma mål, är liksom roligare och mer framgångsrikt. Men det kräver en viss mognad.
Har du mött det, liksom, det motståndet på något sätt med ledare som du jobbar med, att man säger så här att, eller att du märker att det är det som är problemet, att man liksom inte vill dela med sig av makten? Har du tänkt på det något?
Alltså jag tänker, alltså det är roligt, för det jag tänkte direkt när du ställde den frågan, det var att alltså om det är något jag upplever, första linjens chefer och det här som, alltså mellanchefen, är ju att gud vad de sliter. Och de försöker göra ett bra jobb, och de försöker göra, liksom, få till det. Så där upplever jag det inte alls. Däremot den högsta makten, där upplever jag ju att det finns den typen av svårigheter att leda på det sätt som krävs att man leder idag.
Hur brukar du, alltså hur visar det sig när du ser det?
Jag skulle vilja vända på det och säga så här, jag tror, man ser när det är bra. Och det är det som jag brukar tänka på som det här people leaders. De är lika starkt förankrade i affären som i människorna. Och när man har den typen av högsta ledning eller högsta ledare, då kommer det genomsyra hela organisationen. Det genomsyrar ju också då hela koncernledningen. Vilka rekryteringar en sån chef gör, hur man pratar med sina medarbetare, men också hur man ser till att samarbetet fungerar i sin egen ledningsgrupp, för att om man får se till att det samarbetet fungerar. För egentligen är en ledningsgrupp en ganska konstig historia. Därför alla kommer in med sin egen agenda och sin egen avdelning eller sin egen marknad eller som man vill optimera på. Så man behöver ju i en liksom ledningsgrupp verkligen försöka hitta det som är det gemensamma. Och när man gör det och när man kommer ut i organisationen och pratar som liksom ett vi och att vi ska ta ansvar, vi behöver göra en förflyttning och sådär, och man står bakom beslut, då kommer det att bli väldigt, väldigt mycket lugnare ner i organisationen. Man spiller mindre energi på att försöka, för att om man inte samarbetar upp i koncernledningen eller i ledningsgruppen, då behöver man ju samarbeta längre ner och lägga mer tid på det. Så då kommer det gå åt väldigt mycket tid till att prata om, nej men det är inte mitt uppdrag, nej men det där ska ju ni göra. Alltså istället för att man får liksom, att flera avdelningar får samma uppdrag samtidigt och så, därför att man har pratat ihop sig i ledningen och så. Så ser det ut när det fungerar bra.
Ja, jag tänker att ledningen sätter ju liksom mallen på något sätt, eller det vet vi ju. Det är de som sätter mallen för hur det ska vara.
Och det som är lite spännande är ju också, tycker jag, det är att när det är en dålig ledning, då duckar man där ute och bara kör på. Gör så gott man kan. Och när det är en bra ledning så sticker man upp huvudet och gör det där lilla extra.
Något som du som jobbar mycket med mångfald och något som jag ser, för vi var inne på det här med homogena grupper. Jag har en intressant fråga, eller en fråga som jag tycker är intressant. För jag jobbar ju väldigt mycket med, alltså jag jobbar ju med jämställdhet så. Och det jag ofta möter, det är att man säger så här, bemöter det med att vi kan inte bara prata om kön, vi måste prata om mångfald. Och det tycker jag att man ska göra och jag tycker att det är superviktigt. Men min upplevelse är också att det kan vara ganska svårt att greppa hela mångfaldsbegreppet om man inte har koll på kön. Förstår du vad jag menar? Alltså att man, då, för då blir det ju, då hamnar man ju där att det egentligen inte blir någonting. Förstår du vad jag menar? Om man ska greppa utländsk bakgrund, funktionsvariationer och så har man 10% kvinnor. Hur tänker du om det? Det blev en väldigt öppen fråga och jag tog ställning. Men
jag tycker det är ett sympatiskt resonemang att vi tar liksom kakan bit för bit. Och jag tycker en av de första grejerna man behöver göra är att visa hur det ser ut idag. För så fort vi vet hur det ser ut i en organisation, då kan vi prata om vad vi behöver göra åt det. Och det finns massor med olika sätt att mäta det där på. Och kvinnor och män har vi ju mätt ett tag. Det finns även organisationer som mäter internationell bakgrund, och då oftast med hjälp av SCB.
Ja, för man får inte göra det, va? Ställa frågan.
Nej, inte i Sverige. Sverige. I USA är det ju på ett annat sätt. Men i Sverige så vad man gör i Sverige om man vill mäta det här är ju att man tar personnummer, skickar till SCB och så får man tillbaka ett resultat på gruppnivå. Och då brukar det vara, alltså har man en eller två föräldrar födda i ett annat land än i Sverige, då.
Mm.
Utmaningen med det, det är ju att du, och med all form av kategorisering, det är ju att du inte låter människor definiera sig själva.
Mm.
Och de har heller inte gett medgivande till, att, till det här. Men jag tror att man kanske får leva med de nackdelarna.
Mm.
Tills, bara för att man behöver tydliggöra. Det som man, om man också, det man kan göra då när man tydliggör det är att man också visar så här ser det ut på medarbetarnivå. Så här ser det ut på första linjens chefnivå.
Mm.
Andra, tredje och på koncernledning och så.
Mm.
Att det blir en sorts tydlighet. Det är inte oproblematiskt, men jag tror att det är nödvändigt ända tills man så att säga har löst ut det. Det finns väldigt mycket att lära när man ser hur det ser ut.
Mm. Man måste ju se faktan på något sätt för att veta vad man ska ta tag i.
Mm.
Men just när vi har mätt kön och vet att vi har väldigt få kvinnor så tänker jag att det är där man behöver börja. Alltså för det är inom situationstecken det lättaste att greppa på något sätt. Eller har jag fel då?
Alltså jag brukar ju, jag tänker bara att jag är kanske mera ovan. Alltså jag brukar närma mig mer som att alla, att man ska representera
alla.
Alla. Mm. Alltså att vi ska liksom ha en representation, en hög representation på alla nivåer. Det ska spegla Sverige. Och givetvis så ska vi ju liksom rekrytera på kompetens. Mm. Det är inte så. Men man har hela tiden med det här. Man försöker bygga heterogena grupper.
Mm.
Därför att man vet att det är bra. Man vet att man liksom, de teamen presterar bättre. Så att det finns en affärslogik i det. Att göra det på det sättet. Sen kan det vara bra, tänker jag, att börja med kvinna och man. För man får någonting som är liksom greppbart, lätt att förstå. Utmaningen är ju att vi har en ganska stor grupp som inte definierar sig som kvinna och man också.
Mm.
Vi har ju haft pronomet hen ett tag, men själva debatten kring den 2015 och framåt där. När vi hade väldigt starka reaktioner på det. Jag lyssnade på henne. Marie Gustafsson Sendén tror jag hon heter, som är på Stockholms universitet. Hon berättade flera saker. Alltså, det de har sett i sin forskning där, det är att om man tar hand om sina minoriteter, då gynnar det majoriteten och majoritetens prestation. Och hon sa också att det här, när det gäller hens och de som starkast reagerade på det var personer som hade investerat väldigt mycket i sin manlighet eller investerat väldigt mycket i sin kvinnlighet. Och det här gäller ju också homosexualitet och så. Vi vet att om man inte får vara sig själv, om man inte får använda det pronomen man vill, om man inte liksom kan vara öppen med sin liksom homosexualitet till exempel, då kommer det gå åt en massa energi till att redigera sig själv, vad man gjorde i helgen och vem man är och saker som man berättar för sina kollegor och så. Och den energin är mycket bättre för organisationen om man lägger på arbetet.
Mm.
Så därför är det viktigt att vara inkluderande. Men igen, för att liksom få syn på hur det ser ut med representationen, då är det bra att börja med kvinnor och män.
Mm.
Man måste börja någonstans och den är ganska enkel att greppa för organisationer.
Jag tänker att det är, i grund och botten som du har sagt, handlar ju om inkludering.
Mm.
Och om man blir bra, eller det är i alla fall så som jag har tänkt, är att om jag blir bra på kön och liksom inkludering kopplat till jämställdhet, då kommer liksom resten inte komma gratis, men enormt mycket lättare. Förstår du hur jag...
Mm.
Alltså, det ena ger ju det andra. Så om jag lär mig om en minoritetsgrupp så kommer jag ju vilja, förhoppningsvis om jag är normal, höll jag på att säga, men om jag har någon form av vettig syn på människovärde så kommer jag vilja förstå andra perspektiv i förlängningen också och bli mer inkluderande mot dem med.
Ja, men precis. Och det där med att vara inkluderande som person, för att vara det så behöver man upptäcka sitt eget privilegium. Man behöver fylla på med massor med kunskap. Jag gjorde en egen insikt nyligen. Jag träffade Barakat Gebrehawariat som är expert på mångfald och kommunikation.
Mm.
Jag hade förmånen att intervjua honom på scen. Och en av de första grejerna han gjorde när han slog sig ner i den andra fåtöljen, det var att börja skoja om manspreading.
Mm.
Alltså sitta brett tillsammans med benen.
Mm.
Och sen så blev det liksom en situation där som gjorde gjorde att han började skoja om mansplaining och att han minsann skulle förklara hur saker och ting hängde ihop. Och sen hade vi ett fantastiskt intressant samtal liksom, om mångfald och inkludera lite det som vi pratar om här. Men när jag gick hem, då tänkte jag så här, att så som han skojar om sin manlighet så kan inte jag skoja om min vithet.
Nej.
Jag kan, jag har ändå jobbat med de här frågorna i massor med år. Jag har haft en tjej inneboende hos mig från Mosambik som ju liksom breddade mitt social medienätverk under hela det här Black Lives Matter. Mm. Men det där tog. Mm. För jag tänkte, det här har jag. Jag har ett vitt privilegium, men jag kan inte skoja om det. Jag har inte distans till det. Alltså ser jag det inte riktigt. Däremot så kan jag kan liksom länge sitta och prata om män och hur män bär sig åt. Därför att jag själv har varit så otroligt drabbad av det.
Mm.
Det här tycker jag var en bra insikt. Därför att, och det här är fortfarande en pågående process.
Ja.
Men jag tycker att det förklarar lite mäns, jag kan liksom se mäns reaktioner på kvinnors liksom protester och ilska och vilja liksom få ta plats. Precis som, och det är liksom precis samma situation här nu med vita och icke-vita personer, eller som Barakat säger, säg svarta för 17. Mm. Alltså, att det är liksom samma processer här, och de behöver vi få syn på.
Mm.
Och det betyder inte att vi ska sluta prata om kvinnor och män, men för det är precis som du säger, det är en jättebra början. Och kan vi lära oss den, så kommer vi lära oss liksom, om annan, alltså icke-inkludering.
Ja, men nu blev jag nyfiken på en sak här. Mm. När du sa att du själv har mycket så här upplevelser av att bli utsatt av män. Vad är det för något du har haft för upplevelser av det?
Nej, men ja.
Ja, men för det är mycket det vi pratar om i den här podden.
Ja, jag förstår. Nej, men häromdagen så tränade jag med min PT Anders. Och då berättade han för mig vad han brukar tänka på när han är ute och springer.
Mm.
Och att han aldrig springer bakom en kvinna. Om han liksom springer om så vänder han sig, eller springer förbi och möter en kvinna så vänder han sig inte om och tittar och sådär. Han hade massor med saker för sig.
Mm.
Och då tänkte jag så här, gissas vad mycket det är jag tänker på när jag är ute och springer. Att jag inte springer där det är mörkt, att jag tar olika runder beroende på typ av dygnet. Ja, men det är ju en sån typisk liksom, situation. Men om man då tar på jobbet, då tycker jag den största, det var ju helt fantastiskt när MeToo kom. Vilken skillnad det var på jobbet. Hur kvinnor bara klev fram och började stötta varandra.
Mm.
Och det var så starkt. Och det finns fortfarande kvar.
Mm.
På ett sätt som är, alltså man får hjälp att prata till punkt. Man får hjälp att hålla kvar diskussionen till alla perspektiv har kommit upp på bordet. Och det görs liksom på ett väldigt professionellt sätt. Professionellt och sakligt liksom. Man vill ta ett bra beslut, man vill lösa en arbetsuppgift på ett bra sätt. Och då gör man det tillsammans.
Ja, för jag tycker det som du har pratat om, det här att människor ska få vara sig själva och liksom kunna säga vad de tycker och tänker. Det är ändå fortfarande så många kvinnor som upplever att de inte får det, oftast på grund av sitt kön, tyvärr. Alltså jag får mycket den inputen från mina följare på sociala medier, vilket ju är en del idag liksom. Mm. Att kvinnor fortfarande inte kan vara sig själva till 100%.
Nej.
Vilket tycker jag är, det är ju skrämmande år 2021, det är liksom snart 2022. Och verkligheten ser fortfarande ut så. Alltså för på något sätt har ju liksom mannen satt normen för ledarskap. Hur ska vi se ut? Vad är liksom rätt och fel i näringslivet?
Mm.
Och där tänker jag kanske att den här lärande kulturen som du pratar om kan vara ett stöd.
Mm.
Men samtidigt så måste ju liksom det vara på plats för, alltså förstår du, det är ju så komplext.
Men sen tänker jag på, jag har ju twittrat jättemycket ända sedan Twitter kom. Nu är det inte lika roligt längre, men det var ju jättekul i början.
Ja.
Men jag vet någon gång där, vad kan det ha varit, 2013, kanske 2014, då började ju det här komma med att man skulle mäta hur många man hade retweetat. Om man hade retweetat en man eller en kvinna.
Ja.
Och jag insåg att jag hade retweetat en överviktig män.
Mm.
Och jag bestämde mig då, och det var många som gjorde det då, för att liksom ändra på det där. Mm. Och ligga och mäta så att man retweetade liksom 50-50. En del lät bli att retweeta män på ett år, och sen så gick de liksom, och sen och komma tillbaka. Jag tänker, eftersom jag, på något sätt, det är så sjukt jobbigt att försöka ändra på någon annan. Det vet alla som lever i en relation, det är så gott som hopplöst. Liksom lika bra att börja med sig själv. Mm. Och där och då lärde jag mig att se till att lyfta kvinnor. Och att verkligen göra det aktivt. Och det är ju så, nu är de ju överallt. Det är bara att titta på partiledare. Och, ja, det är jättekul.
Mm. Mm. Jag gillar det du sa om din insikt. Vi ska börja avrunda, för nu har vi spelat in väldigt länge. Men jag vill gå tillbaka till den här, för nu hamnade vi här genom din insikt om att du inte kan skämta om att du är vit.
Mm.
Men att män kan skämta om att de är män, liksom, på något sätt. Och att du sa ordet medvetenhet, vilket jag tycker är så otroligt viktigt, vilket liksom ju egentligen är hela syftet med min podd, att höja medvetenheten om liksom kvinnors verklighet så att vi alla kan agera, för det är någonstans där som vi skapar en förändring. Alltså den dagen jag som kvinna och Per eller Anders som man beter sig annorlunda gentemot kvinnor, så kommer det bli skillnad.
Mm.
Det är ju jättemycket en beteende- och medvetenhetsfråga.
Verkligen.
Vad tänker du att du ska göra nu för att öka din medvetenhet kopplat så att du kan skämta om att du är vit? Alltså, förstår du?
Ja, men precis. Men
jag vet inte om man ska eftersträva det, men att liksom det man, jo, det kanske man ska, att man kan.
Ja, men man kanske inte behöver skämta om att vara vit.
Nej.
Jag vill öka min medvetenhet om mina vita privilegier. Precis så som jag önskar att män ska öka sin medvetenhet om sina manliga privilegier.
Mm.
Verkligen. Så att jag har kurerat om mitt sociala medieflöde. Jag lyssnar på andra poddar. Jag kan verkligen varmt rekommendera Barra Katolovisas podd, den här Ska vi snacka om vithet?
Ja.
Jätteroligt och väldigt avväpnande. Och där får man flera konkreta tips. Så det tänker jag göra, och sen tänker jag helt enkelt fråga personer i min omgivning. Så som jag önskar att jag själv hade genom åren fått frågor på arbetsplats från män. Hur är det för dig att vara kvinna här? Finns det någonting som jag kan göra? Finns det, och att också män fyllde på sin egen kunskap. Liksom, utan att ens fråga mig om det.
Mm.
Så att jag försöker agera. Jag försöker tänka, vad hade jag velat att män gjorde?
Mm.
Och så försöker jag tänka att så ska jag göra som vit.
Mm. Så himla bra nyfikenhet. Och det landar vi också ofta i här, att det är nyckeln till så otroligt mycket.
Och det är så mycket vi inte vet. Och vi utgår ju från oss själva.
Mm.
Det ligger närmast till hands.
Det är mänskligt att göra det,
tänker jag. Det är väldigt mänskligt. Så därför måste det vara ett aktivt beslut att utöka sina filterbubblor.
Mm.
Och om jag får dra ett exempel till, så nu har det ju varit den här debatten om förlossningsvården i Region Stockholm. Och jag gjorde en helt anekdotisk undersökning bland mina manliga vänner, och ingen av dem hade det i sina flöden.
Nej.
Och det beror säkert på algoritmen, men det beror också på att de inte följer den typen av konton.
Ja, och att andra inte interagerar med.
Mm.
Alltså att män överlag då inte interagerar med den typen av innehåll.
Nej, precis så.
Så att då får de inte se det i sina flöden.
Nej, precis så. Och då behöver man ta ett aktivt beslut.
Mm.
För att jag menar, det är helt absurt. Det är ingen man som vill föda barn på parkeringsplatsen utanför sjukhuset. Mm. De är lika intresserade av den här frågan som kvinnor är. Så att det här är liksom bara tokigt.
Ja, det var nästan bara kvinnor som skrev på det där uppropet också.
Exakt, det var då när jag såg den nyheten som jag började fråga runt omkring om det var någon som hade sett det där uppropet och skriva på av mina vanliga vänner. Och det hade de ju inte då.
Nej. Ja, jag kanske skulle göra en sån undersökning på min Instagram, men så kom jag på att de män som följer mig på Instagram troligtvis är sådana som får upp det i sitt flöde.
Mm.
För att de är redan där på något sätt. Så det blir en ganska... Det är inte ens en bra undersökning kanske.
Nej, vi får fråga någon annanstans.
Ja, vi får göra det.
Mm.
Men du, vi måste avrunda nu.
Mm.
Känner du att vi har missat något som du vill ta upp? Eller känner du dig nöjd?
Nej, men det känns som ett fint samtal.
Ja,
som bara gick liksom hit och dit.
Ja, hit och dit. Som vanligt i Fannys förebilder. Det är så vi vill ha det.
Du är bra på att ställa frågor.
Ja, vad bra. Men då säger vi tack för att du har varit här.
Mm, tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en helt fantastisk vecka, och sen så hörs vi ju på onsdag igen.